Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, if you really press them down, they'd say the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och som vi ligger i, Fabian, eller hur?
Ja, verkligen!
Vi har ju fullt upp nu med att färdigställa och finputsa vår presentation till imorgon, torsdag. Där släpps ju dock på torsdag, så för dig är det idag, kära lyssnare. Då har vi vårt event med RoboMarkets och jag hoppas att vi ses där. Jag tror det kan finnas någon... Nej, nu för sig, då fick vi precis innan vi spelade in här att det var helt fullbokat faktiskt. Så att, glöm bort att boka in dig på det. Men däremot fick vi faktiskt en fråga ju från folk som anmält sig. Som man fick inte någon bekräftelse-mail, sa de. Och nej, det ska man heller inte få. Så att, det är ingenting konstigt. Har ni... skrivit i formuläret så är ni välkomna. Men det jag tänkte säga, eller det jag tänkte på faktiskt, jag sitter ju med den här presentationen för fullt, du och jag sitter med den och matar i material och sådär. Och något som då slår en, det är ju ändå hur kul det är att hålla på med finansmarknaden då.
Det får man ju fan hoppas med tanke på att de har en jäkla podcast om det.
Nej, men det är ändå så sjukt, jag bara slogs av det att det verkligen, det är ändå alltid någonting som händer. Det är inte svårt att, det är inte lätt att... Det är inte svårt att hitta någonting att prata om. Liksom. Det händer så extremt mycket i världen hela tiden. Just nu känns det som att det kanske är liksom extra extremt dessutom. Vi är ju liksom inne, det är väl lite det vi tesen vi driver i den presentationen också. Vi är inne i någon slags skifte här nu liksom, mellan två stycken eror. Vi lämnar deflation och globalisering och låga räntor bakom oss kanske. Och går in i en ny värld med krig och imploderande aktiemarknader och vild inflation. Men något som jag bara tänkte på där, som jag tänkte liksom, en av de viktigaste lärdomarna för mig i alla fall när jag, sen jag började liksom hålla på med investering så, det är att alla de här typerna av skifter där, man läser ju mycket sånt, framförallt gillar, är det ju kul att läsa permabjörnar som alltid tror på domedagen och så vidare. Och det man har lärt sig med åren är att det tar ju alltid så extremt mycket längre tid än vad man tror. Och jag tror att det är en av de viktigaste lärdomarna, jag vet inte om du håller med, just att ha tålamod och låta saker ha sin gång. Det är samma sak när man köper en aktie, så vill man gärna att den ska röra sig direkt, och så är det ju sällan. Uppvärderingen kan ju ske om 1, 2 eller 3 år, om den ens sker. Och just, man ska ta med sig att när man tittar på saker i backspegeln, då ser de så himla enkla och spikraka ut. Det här klassiska exemplet med Amazons aktie, den steg väl liksom, den har stegit 15 000% tror jag det är på senaste 20 åren. Men då har det ju under den tiden haft flera drawdowns på både 60 och mellan 30-60%. Så det är ju aldrig liksom en spikrak resa. Och detsamma tycker jag när man kollar på liksom makrodata och grejer, då är det ofta så här fint indie att man ser i bakgrunden att här var en recession, här var en recession. Men i verkligheten har ju saker inte så... tydliga avgränsningar. Det är inte som att man går från att ena dagen är inte recession till nästa dag är recession.
Ja, framförallt mellan 2000 och 2014 var ju Amazon i stort sett en död aktie. Det är ingen som handlar den. Så det är mycket som hände just då i tiden som fick det att i efterhand se väldigt enkelt ut, se väldigt självklart ut. Men det är, liksom, det är många faktorer som spelar in här.
Ja, men precis.
Men som du säger, en sak jag också lärt mig, det är att det bästa du kan göra är att hitta anledning att vara optimistisk. Och hitta anledningar varför du ska investera i någonting eller vad du ska investera i. Det absolut värsta för majoriteten är att vara pessimistisk och vara rädd för att investera. För det är, kolla bara på de som varit, jag menar, ansett att aktiemarknaden varit övervärderad sedan 2012-2013 och stått utanför sedan dess. De har ju förlorat hur mycket pengar som helst. De kommer ju aldrig komma tillbaka. Eller komma tillbaka kanske de gör. Men de har förlorat mycket potentiell avkastning även nu när liksom aktiemarknaden har gått ner, bara för att de inte har vågat investera. Och där har det varit många relativt duktiga investerare som har stått utanför.
Nej, och jag tror verkligen det, att det är så himla lätt att se på saker i backspegeln. Men när man väl är mitt inne i det så brukar det vara, känns som att det är total förvirring och osäkerhet kring framtiden. Och det där måste man liksom bara lära sig att leva med. Vi har ju lyft det här citatet många gånger nu, det börjar bli uttjatat. Men Charlie Munger sa ju det här med att om du inte kan klara av en 50% nedgång i din investering, ja, då kommer du få den mediokra avkastning som du tjänar. Och det är ju så, tyvärr måste man, ska man med på de här stora resorna så måste man också våga härda ut i vissa perioder och slängas mellan hopp och förtvivlan och så vidare. Det är liksom en liten del av priset, det är det som är risken som man betalar för att få riskpremien. Och det man kan skicka med där också, det är ju att det absolut viktigaste då att tänka på, det är ju att just hela tiden fokusera på risk och hur man minimera risken, men se till att jobba med risken i portföljen så att man inte sprängs om det är så att man tar ett felaktigt beslut. För det är ju så att alla investerare kommer göra dåliga beslut och dåliga perioder, och då gäller att inte liksom, det gäller att live to fight another day, som man så fint säger.
Absolut, och jag menar, enda sättet att inte ha fel är att aldrig ha en åsikt. Och du kommer aldrig tjäna pengar om du inte har en åsikt heller. Så att alla vi kommer ha fel, och antagligen kommer alla ha fel väldigt, väldigt ofta. Det gäller bara att när du väl har rätt att du ska kunna sizea dig lite så att det tar igen alla dina förluster och felsteg.
Ja, jag bara såg till exempel när jag satt och kollade på data om IPO-er nu under senaste åren, för det var ju rekordmånga år 2021. Nu 2022 har det inte varit så himla mycket som händer på IPO-marknaden. Då är det kul, då hittade jag någon rapport från EY, var det? Jag ska inte hänga ut dem egentligen, med Ernst & Young. Det kunde ha varit vem som helst.
EY?
Och de spådde ju då att 2022 kommer nog bli minst lika hett som 2021 med tanke på det fina, låga ränteläget och så vidare. Men chi fick dem, och det är så, man kan inte förutspå saker. Det är som Howard Marks säger, att man, you can't predict but you can prepare. Så du kan inte förutspå, men du kan förbereda dig. Och det borde man typ tatuera in i pannan.
Ja, eller
det får vi göra ikväll på eventet om det slirar iväg.
Ja, det kan vi göra. Den som tatuerar in det och kommer dit får en bira av mig.
Men du, det var en liten utsvävning om någonting helt annat. Vi ska som vanligt prata lite spaningar från veckan. Och vi har vänt och vridit på alla små vrår och källor vi har och lyckats vaska fram ett case som känns, jag vet inte, är det 2019 det känns kanske? Det är ett internetföretag och dessutom från Indien. Känns inte det som någonting vi pratade mycket om typ 2019?
Det är mycket möjligt, det var så länge sedan och jag kommer inte ens ihåg vad som hände 2019.
Nej, men det känns ju som att de senaste månaderna i fall har vi blivit macromakers på heltid. Men nu äntligen har vi vaskat fram ett case som både är ett techbolag och verkar i en tillväxtmarknad. Det tror jag kommer bli superspännande.
Fast det känns som 2019 var väl rätt techtunga, eller inte techtunga utan makrotunga också.
Så kan det vara, jag har dåligt minne. Men du, oavsett vad jag minns eller inte, så är det ingen rådgivande rekommendation som sker på det. Vi berättar om vår process, vad vi kikar på just nu och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Ja, vi har återigen med oss vår huvudsponsor Robomarkets, en europeiska multi-asset-mäklare med över 12 000 instrument att handla. Man har CFDs på aktier, ETFer, index, råvaror, valutor och givetvis krypto. Och dessutom kan man handla här på ett valutakonto så man undviker onödiga växlingsavgifter.
Robomarkets har lokal närvaro samt kundsupport på svenska. Man är reglerad av tyska Finansinspektionen och framförallt otroligt attraktiva villkor med låga courtage och tajta spreadar. Tillsammans med Robomarkets kommer vi varje vecka lyfta någon intressant investerings- eller tradingidé som du kan utforska vidare på deras plattform.
Ja, och jag tänkte så här, om det finns något område där just CFDs skiner lite extra så är det nog inom indexhandel. Där har man extremt tajta spreadar, det är superenkelt både gå lång och kort och du har flexibel hävstång. Och därför tänkte jag prata lite om indexhandel den här veckan. Men det är så, varken du eller jag, Fabian, är egentligen någon super day trader. Så jag tänkte istället fokusera på lite intressant statistik om just timing och index. Och det finns ju den här klassiska sägningen att man ska inte försöka tajma marknaden eftersom man går miste om så stor avkastning om man skulle missa de bästa börsdagarna. Missar man till exempel de 10 bästa börsdagarna på Stockholmsbörsen, då sjunker årsavkastningen med 3 procentenheter. Missar man de 30 bästa dagarna på ett år, då har man tappat 2/3 av årets avkastning. Och det låter ju verkligen inte bra. Men frågan är ju om det är helt sant, i alla fall i praktiken, för att hur rimligt är det egentligen att man enbart lyckas missa de bästa dagarna? Volatiliteten klustrar ju. Vill du förklara det, Fabian, du som har skrivit ett examensarbete om det?
Ja, och då kommer folk reagera, för de kommer säga: Fabian, men du har skickat ut en sån här graf. Och det har jag gjort. Och sen var det någon som kommenterade att volatilitet klustrar. Då tänkte jag, jäklar, det gör det faktiskt. Det var en jäkla mistake från min sida. Men absolut, volatilitet klustrar. Och vad betyder det? Det betyder att de bästa och sämsta dagarna brukar sammanfalla. Det är helt enkelt när du går upp jävligt mycket på ena sidan brukar du gå ner jävligt mycket på andra sidan också. Så att lugna perioder följs av lugna perioder och hektiska perioder följs av hektiska perioder.
Ja, men precis. Och eftersom de bästa och sämsta dagarna brukar sammanfalla så är det ju ganska liten chans att man bara lyckas träffa eller bara lyckas missa de bästa dagarna. Så vi kan ju utgå från att man också missar de sämsta dagarna då. Och lyckas man undvika de 10 sämsta dagarna på ett år, då får man faktiskt 3 procentenheter högre avkastning. Undviker man de 30 sämsta dagarna på ett år blir avkastningen nästan dubbelt så hög. Summa summarum, slår man ut där och missar både de bästa och sämsta, ja men då får man en genomsnittlig årsavkastning oavsett. Så att det gör liksom ingen skillnad. Poängen med det här är att volatilitet klustrar, som du säger. Och som trader gillar man ju volatila marknader. Det blir mycket mer action, det är större rörelse att jobba med, det är roligare helt enkelt. Och därför är det ju bra att veta att både de bästa och sämsta börsdagarna brukar sammanfalla. Och vi är ju just nu i en sån period där vi har väldigt kraftiga rörelser. En väldigt stökig period med stora nedgångar och brutala bear market rallies på det här. Jag tycker, är det någon gång man ska testa på indexhandel så är det faktiskt nu. För det är en väldigt rolig marknad, men man måste givetvis ta det lugnt med positionsstorlekarna när det svänger så kraftigt.
Vill du veta mer om RoboMarkets, besök då robomarkets.se och följ deras Twitterkonto @robotmarkets.se. Länkar finns såklart i avsnittsbeskrivningen. Är du nyfiken på att testa går det alltid att skapa ett demokonto för att känna och klämma på plattformen. Som i alla investeringar är det viktigt att man förstår hur instrumenten fungerar. Handeln med CFDs innebär alltid en hög risk att förlora pengar och det är viktigt att vara påläst innan man handlar. Fullständig riskinformation finns på RoboMarkets hemsida. Ja! Och då är det åter de tre snabba, de tre ryttarna i den här podden om man säger. Och ja, vi ska ju inte sluta prata om inflation för det är ju bland det största som händer marknaden just nu. Även om man vill inte tänka på makro och liknande så kommer ju alla ens investeringar påverkas av inflation. Men framförallt så är det ju intressant här nu att majoriteten är ju hyperfokuserade på inflationens roll på värderingar. Men desto mindre fokuserade på hur inflation påverkar bolagsfundamenta. För inflation har ju inte bara påverkan på värderingar, det påverkar ju själva företagen och hur de presterar också. Så bolagsfundamentan kommer ju påverkas. Och det här är ju intressant nu när man ser, kolla på till exempel e-handel. I corona så sa man ju, ja det har ett årtiondes adoption har hänt nu på 6, 12, 18 månader. Och nu börjar vi se liksom lite bakfyllan från covid här. Andelen e-handel som versus total retailförsäljning minskar igen. Det är ner på typ 2019-nivåer. Framförallt så ser man ju att fler spenderar pengar i verkligheten snarare än framför datorn. De är ute snarare än att hänga framför datorn och kolla Netflix. Och det ser man ju också i resultaten hos allt från software till ja, streaming services till e-handlare. Och tillväxten avtar.
Ja, och det blir också problematiskt just nu. Vi har så extrem inflation. Vi trodde ju den skulle rulla över nu, men vi fick ju, jag menar, vi hade ju i Sverige nu strax över 7% inflation. Och det man brukar se i den typen av miljöer är ju att det här som kallas consumer discretionary, alltså sällanköpsvaror på svenska, får ge vika då för saker man måste ha, typ mat, bränsle och så vidare. Så det är ganska rimligt att folk slutar handla till exempel affischer på nätet.
Exakt, så du har ju liksom den här double whammen att folk delvis har de lite, är de lite trötta på att sitta inne och göra saker framför datorn. Och delvis så har den här avtagande efterfrågan här från inflationen, från eventuellt höjda räntan och så vidare. Och många bolag, kika på Etsy, Shopify, eBay, de säger att de tror att tillväxten kommer nu återkomma i andra halvan av 2022. Och här tror jag kanske det är dags att syna lite, inte lite fullt ut på vad bolagen säger. Ta det med en rejäl nypa sant. Du kan ju kika i stort sett på alla bolag här. Du kollar på den extrema lageruppbyggnaden som finns på hos många bolag. i kombination då med fallande efterfrågan. Ja, vad händer med det här? Det blir en stor omkostnad för bolaget. Kan inte kränga det här. Innebär inkurans och liknande. Framförallt så är, som vi har pratat om, effekten av inflation laggande. Så det är troligtvis att många av de här bolagen inte fått känna full effekt än på vad som händer i inflationen.
Nej, men jag såg till exempel, bara för att lyfta ett exempel, så såg jag Target, den amerikanska varukedjan. De hade ju liksom satsat jättehårt nu på att få in sin, bygga upp sitt lager. Och nu är det ingen som vill köpa deras lager, så att de säger att de kommer få ha stor utförsäljning på det här. Och det är ju ändå sen det som stoppar inflationen sen. Att saker blir billigare för att det inte finns någon efterfrågan.
Nej, men exakt. Och jag kan bara komma med en liten lynchning. Och lynchningar väger såklart inte särskilt tungt. Det är bara en enda datapunkt från en enda person. Men liksom, det jag har sett, jag bor ju i London som vissa av er vet. Och där går ju techbranschen nu på knäna. Det har gått väldigt, väldigt snabbt från liksom solrosor till doomsday. Alltså vi snackar här några veckor. Och många har ju sett liksom publika bolag gå ut och varsla människor liknande. Och här snackar vi liksom folk får sparken, likviditeten torkar upp. Och i stort sett hela affärsmodeller som bara fryser upp helt, slutar fungera. Och det här är otroligt intressant. Och det som vi har pratat förut och Niklas du har tagit upp, att man ska aldrig glömma att de här företagen, de gör ju business med varandra. Inte bara små bolag, utan små bolag till mellanstora bolag och mellanstora bolag till stora bolag. Det är ett stort jäkla spindelnät. Så när techbolagen här tvingas skära ner omkostnader, och då framförallt de här mjukvarubolagen och servicebolagen, så kommer det påverka alla andra bolag i det här spindelnätet. För vad gör du till exempel om ett, kanske ett litet bolag, ett medelstort bolag, liksom skarpt överbetalar för då keywords på Google för att kunna visa upp olönsam growth för sina investerare? Och sen visar sig att investerarna inte längre har growth, de vill ha lönsamhet. Ja, då kommer de ju klippa investeringarna i keywords, och då kommer det i slutändan påverka Google. Och det är sånt här man måste ta hänsyn till. Vad händer om startups som har pumpat in massor med pengar till de här noterade techbolagen, som Google och Facebook och så vidare och Snowflake, om inte de längre får finansiering, och så måste de tvingas att likvidera bolagen? Ja, det är rätt många faktorer att ta hänsyn till, och det liksom, man sitter inte säkert här bara för värderingarna kommit ner.
Nej, och det är väl det vi försökte trycka på förut när vi pratade om att, ja, det är svårt att se vad som skulle dra ner till exempel Google, men ingenting är egentligen omöjligt liksom. Man måste ändå ta med sig att vi har haft de här Nifty 50 som är uttjatat exempel, där man tror att de här bolagen kommer liksom aldrig sluta växa, och sen så plötsligt så uppfann någon digital kamera, och då dog Kodak till exempel. Så att det är väldigt svårt, och saker kan hända. Och det var ju samma under finanskrisen. Jag menar, många liksom tyckte ju att det här hela systemet man har byggt upp med hela fastighetssektorn, att det var inte alls övervärderat, och det var helt rimligt. Folk måste någonstans att bo, men det är alltid så att det kan hända saker bakom kulisserna som man inte har tänkt på. Man måste ändå ha med sig det.
Och det behöver inte betyda liksom att typ Google eller något annat stort företag ska dö. Det är ju snarare att
det känns ju ganska otänkbart.
Deras vinst kommer falla. Och det är ju liksom rätt ödesdigert om man köper någonting som man tror är P10 eller 15, och så visar sig snarare att vara P30, 40 eller 50.
Ja, och det är framförallt det jag försökte hamra in när vi pratade om det för några veckor sedan. Att jag tror att det är lite för mycket first level att säga att okej, nu är Google jättebillig. Men det är för att du tittar på rullande liksom 12. Eventuellt felaktiga prognoser. Det kommer antagligen vara en stor marginalpress i mycket av den här sektorn. Och vi pratade om det också, nu upprepar med, men Microsoft har nästan dubblerade sin budget för löner och så. Alltså det är klart att det kommer bli en enorm marginalpress när folk kräver högre löner, och det är svårt att få tag på kompetens.
Exakt, för inflation, det påverkar ju inte bara efterfrågan från privatpersoner och liknande, det påverkar ju även kostnadsstrukturen i bolagen. För du ser liksom, du har ju högre elkostnader, högre löner, högre shippingkostnader, och det pressar ju marginalerna. Så kikar man bara på hur Amazon, med liksom världens största logistikflotta i stort sett, har påverkats, så har ju enligt CFO:n så har ju bränsle- och shippingkostnader adderat nästan 2 miljarder i kostnader under 2022 hittills jämfört med 2021. Och det är rätt mycket för en lågmarginalsbusiness som Amazon är. Det här är alltså inte deras moln. Lösning, det här är AVS, utan det här är liksom deras e-commerce business. Och framförallt så ser jag att de här ökade kostnaderna, de kommer hållas kvar ett tag. Det är inte att de kommer försvinna på ett eller två kvartal, det är antagligen år vi snackar om. Och totalt har inflation adderat cirka 6 miljarder dollar i kostnader för Amazon endast under Q1 2022 jämfört med Q1 2021. Och som du säger, man har ju sett hur marknaden har reagerat på retailers som Walmart och Target, som också lider av inflationen. Och det är att tycker framförallt man ska ta med sig här är att i stort sett ingen som jobbar nu för tiden har varit verksamma under inflation. Så det finns ingen playbook. Inga av de här bolagen heller fanns när inflation liksom var så här hög senast. Och det betyder att vi har ingen playbook för vad som ska hända. Och det innebär att det finns en väldigt, väldigt stor risk att liksom folk gör snedsteg. Folk gör fel för att de ska hantera inflationen. Och i vissa fall kanske det eventuellt är ödesdigert för vissa bolag.
Jag tycker det också är lite intressant att ta med sig det, en tanke på det just också, att man brukar säga det, att varje generation präglas ju av den tid de kommer ut i arbetslivet av och, sådär, och växer upp i. Väldigt många, jag inkluderat, jag gick ju ut precis efter finanskrisen, i princip började jag arbeta. Och det är klart att det kan jag tänka mig att ha präglat den, att man aldrig har haft en riktig kraftig nedgång. Ja, på börsen har det varit lite nedgångar, men inte liksom i ekonomin i stort. Och det kan man fundera lite över, vad kommer den här generationen som växer upp nu, hur kommer de präglas av den här eran? Det tycker jag är lite intressant.
Ja, verkligen, för att de man känner som framförallt började jobba inom finans och liknande runt finanskrisen eller lite innan, de har ju väldigt annorlunda investeringsstilar och sätt att se på det än de som började jobba kanske 5 år senare, som var lite mer inne i techhåsen. Så att jag kan tänka mig att det är rätt många som tidigare varit intresserade av krypto och tech och liknande som drar öronen åt sig och börjar bli mer intresserade av the old economy, så att säga.
Verkligen. Jag såg en rolig sägning, jag tror det var hon Pippa Malmgren som skrev det.
Malmgren?
Ja, men hon heter så. Hon är ändå amerikan. Men hon pratade om det att unicorns är döda, nu vill man ha en trogen arbetshäst, det tyckte jag lite roligt sagt.
Ja, många som snackar om zebras har jag sett. Jag vet fortfarande inte riktigt vad meningen med en zebra, men det är att de kan överleva och ha bra kassaflöden och grejer. Det känns väldigt reaching. Men på tal om gammal arbetshäst, så har det varit 2 rätt hypade intervjuer de senaste 2 veckorna. Jag tänkte bara lyfta dem lite snabbt, för de är lite roliga. Och ena är från Druckenmiller när han var på Son Conference, och den andra är från Damodaran när han var i Invest Like the Best. Och det här är intressant, för de har ju lite olika, de har väldigt liknande syn men också väldigt olika syn på vad som kommer hända framöver. Och det är intressant för att Druckenmiller, han är ju främst en makrokille, och Damodaran, han är ju främst en liksom bolagskille, alltså han sitter och värderar bolag, fundamental analys. Och Druckenmiller, han har ju aldrig sett en sån här taskig kombo framför oss som vi har just nu. Inflation, han är ju inriktad då på amerikanska ekonomi, men inflation på 8%, svajande liksom ekonomiska förutsättningar och bond yields på 3%. Och han anser ju här att när han sitter och kikar på sektorer, att världen kommer ha ont om energi kommande 5-10 åren. Och en stor anledning av det är ju narrativet som drivs just nu bakom ESG. Sen ser jag ju en stark korrelation mellan Nasdaq och krypto. Och han tror ju faktiskt, det är många som tänker så här, kryptos nedgång kommer inte påverka liksom andra börser, andra människor. Men han är helt övertygad att det kommer påverka. Han tror inte att liksom, när 1 biljon i market cap, alltså $1 trillion, försvinner ur en marknad som det har gjort nu i krypto, så kommer det påverka andra marknader, för det finns en stark overlap mellan investerare i Nasdaq och investerare i krypto. Båda går ju rätt långt ut på riskskalan och har gjort det de senaste åren. Och framförallt det som vi också tagit upp här i podden tidigare, när inflationen överstiger 5% så har det aldrig gått ner igen utan en recession. Och Det tycker jag man ska ta med sig här i bagaget. Det är så stor risk för recession nu, att om inte redan är i en recession. Det är som du sa tidigare, det är ju lätt att säga i efterhand, det är svårt att säga när man sitter mitt i det vart recessionen börjar. Men han, det jag tycker är intressant här, och det som är väldigt annorlunda med Damodaran som vi ska prata om tidigare, att Druckenmiller, han tror fortfarande på en väldigt koncentrerad portfölj. Och det här är för att du ska vara väldigt snabb på fötterna, du ska kunna konstant utvärdera liksom omvärlden på nytt och vara öppen för ny information. Om du har för bred portfölj nu så kommer du vara väldigt långsam att röra dig, och du kommer inte snabbt kunna ta till dig ny information och skifta över portföljen för att kunna överavkasta i stort sett. Och Druckenmiller, han var ju en gammal, George Soros var ju hans mentor, och ni vet ju vad jag tycker om George Soros efter förra avsnittet. Och det där lät väldigt negativt, men jag tycker
lät som att du totalt visade honom förra avsnittet.
Låter som en sån här konspirationskritiker. Nej, men jag gillar ju Soros investeringsstil, även om jag liksom inte gör fullt ut Så, som honom.
Vi är helt enkelt inte lika begåvade bara som Soros.
Ja, men det är 100%. Men i alla fall Druckenmiller, han tycker ju att sizing, det är ju liksom 70-80% av ekvationen när det kommer till avkastning. Och som vi sa i introt, det spelar ingen roll om du har rätt eller fel. Det handlar helt enkelt om hur mycket du tjänar när du har rätt och hur mycket du torskar när du har fel. Och för många kanske det liksom inte är någon skillnad, men jag menar, desto mer, inte conviction, det är så då, det är liksom, men desto mer rätt, desto mer information du har, desto större size kan du, eller desto mer rätt du tror du har, desto bättre bet det är, desto mer kan du lägga och desto mer kan du eventuellt tjäna. Och han anser just nu att du bör ju försöka fokusera på vad som kan få aktier att, eller marknaden rättare sagt, att röra sig kommande 18-24 månader. Vad kommer göra att marknaden tänker annorlunda nu? Nu tänker ju marknaden att allting är kört, det är recession på ingång, allting ska ner. Vad kommer skifta marknadsnarrativet och sentimentet om 18-24 månader? För det är inte intressant att investera i nutiden. Det är intressant att liksom veta vad marknaden kommer röra sig. Eller som du säger, prepare rather than predict. Och en sak jag tyckte var intressant som han lyfte, det var att han ansåg att man skulle invest then investigate. Att i dagens marknad så har man för lite tid att göra en deep dive. Man har inte samma tid som man hade tidigare, för det finns så mycket data som flyter runt. Så hör du en bra idé så måste du hoppa på det, för gapet kan stänga sig på några dagar eller några veckor. Och du ska liksom, har du intuition så ska du först köpa, sen göra analys och sen ska du double down eller sälj. Och jag tycker det är intressant, jag själv är väldigt tveksam till det, speciellt eftersom jag själv, liksom vi och många som lyssnar är retail. Så vi har ju möjlighet, och vi har liksom, vår portfölj size är ju rätt liten jämfört med Druckenmiller, så vi kan ju hoppa in i rätt illikvida aktier och saker som inte analyseras. Så jag håller väl inte liksom riktigt med om det. Jag tror att de flesta kan ta rätt gött om tid på sig att analysera saker, i alla fall några veckor innan de köper någonting. Men jag ska länka till länken eller till intervjun nu.
Ja, precis. Det var ju lite exakt det jag var inne på när vi pratade i introt här. Liksom, att, just, att man kan oftast ta tid på sig. Ofta kan man vänta in några kvartal och se hur ett bolag utvecklas och så vidare.
Exakt.
Samtidigt finns det en poäng. Alltså, jag har kört det ibland också, att man tar en bevakningspost. Helt enkelt för att man då... Det blir, då vet man att man kommer bevaka det på ett annat sätt. Annars blir det lätt att man lägger det på högen. Det här ska jag titta på. Och sen så tittar man aldrig på det.
Sen ska man också tänka på att Druckenmiller är ju makrokille. Så liksom, han tycker också mycket på olja, han tycker på valutor, sådana saker. Och de tenderar att röra sig mycket snabbare än vad bolag gör. Så det måste man också kolla. Jag ser många som länkar till den här intervjun. Och då kanske, det kanske inte går att 100% liksom utnyttja den här, liksom det han säger, de lärdomarna, om du bara sitter och kollar på bolagsanalys. Eftersom ja, han sitter och kikar makro. Men hoppar man över på den andra intervjun med Damodaran då. Så tycker han kommenterar ju liksom det här som vi pratar om, att liksom de flesta som investerar nu, alltså typ 90-95%, de känner bara till låg och stabil inflation. Det enda de har känt till hela sin investeringskarriär. Även folk som är rätt gamla vid det här laget, eller inte gamla men äldre, den äldre generationen. Och det är lite problematiskt både för investerare och för företag när inflationen stiger och blir volatil. Alltså det är svårt att förutsäga hur det kommer påverka. Och det enda sättet att bryta inflation är då via tung recession. Att Fed kommer in, höjer räntorna och i stort sett kraschar marknaden.
Ja, eller bara vän av ordning här måste ju tillägga att det kan ju också lösa det genom att supply chain-problemen löser sig.
Absolut. Eller att man...
Men precis, det enda verktyget som Riksbanken och Fed har, det är ju att höja räntorna.
Jo, det håller jag med om, men det sa inte Damodaran.
Nej.
Vilket jag inte heller håller med om, eftersom mycket här, man ser liksom, det är ju en kris på grund av energin. Så att skulle man öka utbudet på energi så skulle liksom mycket av inflationen lättats. Men det är mycket politik där bakom, så att av en eller annan anledning så har man liksom inte gjort det. Och det som är extra intressant här, det är att Damodaran, han anser till skillnad mot Druckenmiller att man ska ha en väldigt diversifierad portfölj just nu över olika geografier och sektorer, eftersom inflationen är så pass tuff för portföljen. Det är så extremt svårt att veta vad eller hur saker påverkas av inflationen, och framförallt att det är så många produkter och tjänster som inte fanns senaste gången det var hög inflation, som vi pratade om i, liksom, alldeles nyss. Man vet liksom inte exakt hur Netflix kommer påverkas. Du vet inte exakt hur Apple kommer påverkas. Kommer folk köpa nya iPhone när liksom, om inflationen är på 10, 15, 20%. Det vet man inte. För att senaste gången iPhone 13 släpptes var inte inflationen så hög. Det är samma sak med Netflix. Kommer folk sitta kvar med sitt abonnemang om de helt plötsligt har mycket mindre pengar i kassan? Man tror ja, men de kanske byter över till YouTube. Man vet inte riktigt. Och framförallt så har ju Silicon Valley och hela i stort sett techbranschen, det har ju drivits av narrativ senaste årtiondet. Och det är ju liksom inte så konstigt egentligen. När räntan är låg, så värderingar spelar ju inte lika mycket roll. Det spelar nästan ingen roll alls så länge man håller i tillväxten. Men det tror jag inte kommer helt ändras nu. Framförallt kommer värderingar komma tillbaka i full force. Men det han verkligen pekar på, det är att du inte kan tro att du värderar någonting genom att göra en screening. Bara genom att kolla P eller PEG-tal eller liknande, alltså historiska mått, så betyder inte det att du gör en värdering. För att göra en proper värdering måste du ta ett bet på framtiden. Och det håller jag 100% med om. Och det är alldeles för många som, jag menar, sitter och kollar på, som vi precis pratade om, på historiska nyckeltal och så anser att bolaget är billigt. Men hur kommer påverkas om 1-2 år? Det är det som egentligen är liksom nyckeln här, det är A och O. Utan det så kommer du bli körd. Och sen, sist men inte minst, så håller han ju med mycket kring ESG. Eller håller med Druckenmiller mycket om ESG. Och det är att ESG är i stort sett bara marketing. Det är inte någonting som bevisbart kan producera högre avkastning. Och du har inte ändrat så mycket i de här bolagen. Du har inte sett liksom något avtagning i användandet av fossila bränslen. Det är snarare tvärtom. Förbrukningen av olja har ju gått upp senaste årtiondet. Så det enda att förändra för bolagen här är att det har skapat mer administration, mycket omkostnader, mycket compliance. Och framförallt så är det intressant, du har ju sett här att då är ju mycket av de här tillgångarna, som typ fossila tillgångar, du har ju skiftat över via divesting. Så du har skiftat över den här avkastningen som varit i den publika marknaden, börsnoterad, har du gått över till privata marknaden, alltså PE-bolag som har köpt ut de här icke-ESG-tillgångarna. Så att det absolut värsta som händer här, det är ju liksom att potentiell överavkastning har gått över till några få individer i den privata marknaden, för att den publika marknaden kan inte äga dem på grund av ESG-skäl. Och det tycker jag är lite, ja, det blir en jäkla skatt på oss retail-människor.
Ja, det är mycket som händer i världen, minst sagt. Men ska vi hoppa in kanske på veckans case vi ska kika på?
Ja, det ska smattra lite hjärtra.
Precis, vi ska kika lite på Jättra. Det känns nästan lite ovant här. Det känns som att det var länge sedan vi pratade verkligen case, och framförallt case som inte är typ energibolag. Men jag känner att vi måste gräva fram någonting här och titta på. Och vi håller ju på med den här, presentationen för eventet ikväll. Och då bland annat, i samband med det så kikar jag igenom massa gamla bokmärken som jag har i Twitter. Jag brukar bokmärka liksom intressanta trådar och sådär. Och då är det bland annat folk skriver liksom write-ups på case som jag tänker att jag ska kolla på någon framtiden. Sen händer aldrig det. Och då kommer jag tillbaka liksom 1-2 år tillbaka i tiden. Tillbaka till 2020 och kikar. Och det var rätt kul också att gå in och kolla hur de här bolagen faktiskt har gått. Både sen dess, men framförallt också i år. Hur har de stått i bäsen? Och då var det faktiskt två stycken case där, som, eller två aktier som jag varit lite förvånad över hade klarat sig väldigt bra faktiskt i den här techbäsen. Och jag tänkte att båda de ska faktiskt ta upp i podden. Men vi börjar med det första, så varandra var en liten cliffhanger. Det är ju så, varför liksom vill man ha ett bolag som har gått bra? Jo, men jag gillar ju dels att stryka lite medhårs när det kommer till börsen. Let the trend be your friend, som de coola säger. Om en aktie liksom inte vill gå upp, så tycker inte jag för att man kanske ska göra det till sitt största innehav och hålla på att snitta ner sig tills man får ont i magen. Utan
det beror ju på liksom vad man har för tro i sig själv.
Absolut.
Jag har ingen men tro på mig själv. Ja, men exakt. Så går ett bolag ner 50% så kommer jag antagligen tro att jag har gjort fel snarare än att marknaden har gjort fel.
Jag tycker i alla fall att det finns en poäng att använda lite momentum och trendföljande som en form av risk, ett verktyg att få ner risken för att undvika liksom att fastna i saker. Men framförallt också är det väldigt intressant att se när aktier går starkare än resten av marknaden. Speciellt när marknaden är väldigt svag också. Så om en aktie visar styrka i nedgående marknaden, då tycker jag att det är ett väldigt stort styrketecken. Då finns det liksom vind i seglen och det är väldigt intressant att kika på. Och det här bolaget då, som jag tänkte snacka om idag, det är ju Jättra, som du var inne på, Jättra Online. Stavas Y-A-T-R-A. Ticker är Y-T-R-A, bara för att förvirra det. Och det är noterat på Nasdaq, men det är ett indiskt bolag. Vi återkommer till det. Och de har ett blygsamt börsvärde på $120 miljoner. rullar. I USA, det är ju stora grabbligan och de har en helt annan syn på vad som är stort och litet. 120 miljoner dollar, det är ju 1,2 miljarder svenska. Tycker jag inte jag är ett hyfsat börsbolag, men på amerikanska marknaden räknas det som microcap, alltså mitt emellan nanocap och smallcap.
Räknas väl knappt som ett litet eller stort mellanstort bolag här. Det är väl fortfarande ett litet skitbolag i Sverige också.
Ja, men det är ju någonstans där efter 1 miljard har vi pratat om som fondflöden brukar kunna komma in och sådär. Så att någonstans där börjar upptäckas av institutionella investerare fram. Men strunt samma, det är i alla fall ett amerikanskt microcap. Och vad gör då Jattra? Jo, det är ett internetbaserat resebolag. Det låter ju, alltså det är lite blast from the past när vi pratar om sådana här bolag igen, känns det som. Det trodde jag inte skulle ske på ett tag.
Är det bara tillräckligt billigt eller lugnt?
Ja, men exakt.
Och framförallt om man har lite kassaflöden.
Vi får se om det är billigt. Nej, men så här är det. De är ett internetbaserat resebolag helt enkelt. Jag tror att det är en ganska straightforward business som jag inte tror att folk har ganska lätt att sätta sig in i den. Och det är ju intressant av två anledningar. Ja, det är ett internetföretag. Det brukar vi gilla för där brukar man kunna hitta starka marginaler och kunna skala bra. Och dessutom är det ju resor. Så det blir lite form av reopening case också. Indien släppte ju sina spärrar här, eller öppnade upp sina gränser i mars, tror jag, om jag inte minns fel. Så att det är väldigt nyligen man börjat få resa igen där också. Och dessutom som sagt, man levererar de här tjänsterna i Indien och det är ju vad vi brukar kalla för en relativt stor marknad. De har 1,4 miljarder invånare och en så kallad växande medelklass, som det så fint heter. Så att det är en högintressant marknad, minst sagt. Och man är Indiens ledande online-tjänst för företagsresande, ska tilläggas. Det finns säkert någon större på privatsidan. Man har över 700 stora företagskunder, mer än 38 000 små och medelstora företagskunder. De säljer de här resorna via bland annat sin egen hemsida, via en app, och de har faktiskt en SaaS-tjänst också för företag. Men vi ska inte prata så mycket recurring revenues idag, utan det här är mer ett API. Som sagt, det är en ganska konkret, enkel att förstå verksamhet. Vi har nog alla använt någon liknande sajt tidigare. Man söker fram vilket flyg man ska åka med och så vidare. De erbjuder just flygbiljetter både inrikes och utrikes. De erbjuder också hotellbokningar, färdiga resepaket, bussbiljetter, tågbiljetter, olika aktiviteter och ja, massa andra reserelaterade tjänster. Men det man ska ta med sig, men vi kommer komma till att det är det som också är intressant. Det man ska ta med sig är att de är inte lönsamma idag. Det här är någonting som jag normalt inte gillar. Men det som är intressant är att det finns en liten katalysator. Vi tror att de står precis i vändpunkten nu för att bli lönsamma. Och vi får också ta i beaktning att de har gått igenom 2 år med pandemi och lockdowns. Vilket inte är så jättebra kanske för resebranschen. Och en del av det här caset ligger just i att man förhoppningsvis ska kunna vända om liksom och bli lönsamma nu. Det intressanta med det här är att det här var någonting man var nära att göra redan 2019. Man gjorde ett liksom strategiskt beslut att försöka ställa om organisationen för att nå lönsamhet. Och det påbörjade man då, och 2019 så var man faktiskt precis på väg. På EBITDA-basis var man faktiskt lönsam redan 2019. Men sen kom ju då 2020 och slog till med pandemi och så vidare. Men man har inte legat på latsidan, utan man har använt de här pandemiåren till att liksom slimma ner företaget, skära kostnader. Den här bruttomarginalen, den har gått upp från knappt 60% 2019 till över 90% idag. Det är ganska imponerande tycker jag. Och balansräkningen ser också helt okej ut. Man har en nettokassa och man har hållit den hyfsat stadigt. Man har liksom klarat sig och varit välfinansierad genom hela pandemin. En väldigt relevant fråga då att ställa, det är varför var de inte lönsamma innan pandemin? Det vill man gärna veta. Man påbörjade faktiskt ett skifte mot, som sagt, att försöka bli lönsamma redan 2019, alltså innan corona. Problemet är ju liksom att resebranschen generellt är en lågmarginal business. Och Jattra hade jättemycket hotell och sådant som de jobbade med som de inte tjänade pengar på. Jag antar att det var så att man valde tillväxt framför allt. Liksom. Men sen bestämde man sig där kring 2019 att nej, vi ska sluta med det här. Vi kapar de hotellen. Vi ställer dem också mer mot företags, alltså B2B-delen, för att den är mer lönsam också. Så att man har liksom fokuserat mer på lönsam hotellnätter, flygresor och att sälja mer till företag. Och de här omprioriteringarna syns jättetydligt. Det syns också tyvärr som en minskad omsättning 2019, för man valde ju bort massa affärer, man offrade ju massa omsättning, men det var ju omsättning, eller det var intäkter som ändå inte var, man hade någon lönsamhet på, så varför skulle man ha kvar dem då? Så det är mycket som i siffrorna inte ser så bra ut på ytan, men som gräver man lite i det och tror man på att bolaget lyckas med det så är det ganska intressant. 2020 och 2021 minskade förstås också omsättningen, men då var det på grund av pandemin. Det jag dock tycker är intressant är att man som sagt hade positiv EBITDA 2020, jag råkade säga 2019, men 2020 nådde man positiv EBITDA. Och det här var ju trots en kraftigt minskad omsättning, så det tyder någonstans på att man har lyckats lite med de här lönsamhetsförbättringarna. Generellt, tittar man på siffrorna, tycker jag att de tyder på att man har rätt förutsättningar för att bli lönsamma nu när resan kommer tillbaks. Man har sagt gjort stora förändringar för att gå med vinst. Nu saknas egentligen bara den här omsättningen som måste komma tillbaks för att lyfta det här. Och den borde ju komma nu när restriktionerna släpps, kan man tänka sig. Men som jag var inne på tidigare här, man ska inte ha bråttom förstås. Man kan absolut vänta in och titta, låta det gå något kvartal eller två för att se om det här liksom ser bevis på en omställning. Jag tycker inte man ska rusa in med huvudet först i något sånt här. Man brukar ha gott om tid att se först hur det utvecklas. Något som ställer till det lite, det är som ett brutet räkenskapsår. Det blir man ju galen på. Deras fiskala år 2022 började alltså 1 april 2021, vilket förvirrar då jättemycket tycker jag. Så senaste kvartalsrapporten är alltså sista kvartalet för deras fiskala år 2022. Så de har liksom lämnat in sin Q4 nu precis, när vi vanliga dödliga skulle kalla det för Q1. Men då kom omsättningen in hyfsat bra. Man växer 50% på årsbasis. Då kommer man ju väldigt lätta jämförelsetal då från förra året. Kvartal till kvartal så växer man faktiskt hela 15%. Det tycker jag är starkt, men det är faktiskt det svagaste kvartalet på hela det där året. De andra kvartalen har man växt mellan 60-100% per kvartal. Så det är tydligt att saker börjar hända med resebranschen i Indien skulle jag säga. Bruttomarginalen sagt imponerar 92% och förlusten för året är bara en tredjedel av förra årets förlust. Så man är på god väg att liksom resa sig ur det här förlustträsket. Och borrar man ner lite i siffrorna så ser vi att flygbiljettsdelen växte nästan 50%. Intäkter från hotell och paketres ökade 70%. Totala antal bokningar ökade hela 116% jämfört med föregående år. Så man har extremt mycket bokningar som kommer in. Det verkar vara ett väldigt stort resug. Det ser man ju här hemma bland vänner och kollegor också. Men liten brasklapp då, vi ser om vi kanske ska prata om det här lite grann. Men man har ju justerade siffror. Och på justerad basis då är man även positiv på EBITDA-nivå. Men det är ju justeringar och jag tycker justeringar är lite klurigt. Har du något att säga om justeringar?
Ja, jag brukar inte kolla så mycket på justeringar. Det blir väl, när justerar man så att det ser sämre ut? Det är oftast man justerar någonting för att det ska se bättre ut. Så att, inte alltid, men oftast. Så att då kanske man inte ska riktigt kolla så mycket på de justerade.
Nej, jag gillar ju inte riktigt justeringar av principsak. Charlie Munger var det väl som kallade det för så att adjusted EBITDA är bullshit earnings. Det är bara ett annat ord för det. Men jag förstår samtidigt att det finns ett syfte med det. Det viktiga tycker jag är att man försöker förstå vad de justerar och varför de gör det. Och sen förstås inte lita blint på de siffrorna utan titta på de riktiga inom citationstecken siffrorna också. I Jatras fall så justerar man intäkter och resultat. Och dels då, om vi tittar på intäkterna, det är för att en del kunder betalar direkt vid bokning medan andra tar resa på faktura och så vidare. Och det ställer till det lite med kostnaderna där. Man vill också att intäkterna bättre ska reflektera faktisk försäljning. Så man justerar för kostnader relaterade till exempel lojalitet, program och promotionkampanjer. Okej, vad innebär det? Jo, låt säga att en kund har betalat en del av sin resa med lojalitetspoäng. Då kommer de ändå fylla i det som en full intäkt. Justera bort lojalitetspoängen. Jag tycker det blir lite tokigt för att det visar ju då, det är ju liksom inte pengar de har fått in. Det är ju inte en riktig intäkt. Samtidigt är ju tanken då, jag förstår, då vill man kunna enkelt jämföra liksom intäkter från år till år. Och över tid börjar det liksom någonstans jämna ut sig. För att när de köper en resa utan lojalitetspoäng, då samlar de ju lojalitetspoäng till nästa resa och så vidare. Men det kan bli lite tokigt, för de kan ju också väldigt mycket köra väldigt mycket rabattkoder och sådana saker, och så justerar de bort det och så blir det tokigt. Och det var väldigt stor skillnad mellan de justerade intäkterna och de verkliga, så att säga. Men jag förstår att man vill kunna ha en jämförelse, det ska rätta att jämföra. Effekten blir att man i de justerade intäkterna ser exakt hur mycket resor som har sålts, men vi ser ju inte då om de har betalats med olika typer av poäng eller rabattkoder och så vidare. Så det är bra att använda justerade intäkter om man ska bara jämföra tillväxten på bolaget av sålda resor. Men för att se vad de verkligen tjänar ska man förstås alltid titta på ojusterade. Och resultatet justeras också. Och det är för att man då säger att man föredrar att internt använda de här siffrorna vid budgetering, jämförelse med konkurrenter och så vidare. De blir liksom renare. Och det man justerat bort här, det är sen stock-based compensation. Det är även lite goodwill och förändrade värden på ett gäng varanter man sitter på. Det där känns som att man skulle behöva grotta lite grann och se om man behöver ta hänsyn till. Kanske någon pigglyssnare kan göra och mejla in till oss. Sammanfattningsvis kan man väl säga att tanken är ju att de justerade siffrorna ska reflektera verksamhetens utveckling mer och inte liksom få in massa annat finansiellt runt omkring. Och i slutändan tycker jag dock att de justerade och verkliga siffrorna bör närma sig varandra på sikt. Men vi får se. Titta på båda och se. En annan grej för övrigt man justerar bort, det är ju noteringskostnader också om man har sådana. Därför nämner jag det. Jo, för att dagen innan Indien öppnade upp sina gränser nu för internationellt flyg, då valde Yatra att gå ut skarpt med sina planer om att lista sig på den indiska börsen utöver Nasdaq där man listar idag. Så det skulle alltså bli en parallellistning i Indien. Och det är ju ganska rimligt, de har ju indiska kunder, det är indiska investerare som kommer känna igen det här bolaget. Så det skulle ge större tillgång till kapitalanskaffning från de här kunderna som känner till och nyttjar tjänsten redan. Dessutom adderar likviditet till aktien, vilket då gör det lättare att betala förvärv med egna aktier. Och en listning i Indien skulle ju också kunna innebära att man får täckning av indiska analytiker och därmed då synliggör aktien till fler investerare, så att försöka få upp värderingen lite grann. Dock får man ju tänka på här, de har en ambition om att de ska resa kapital i samband med den här listningen. Jag såg en siffra någonstans upp mot 100 miljoner dollar. Och det låter ju helt galet med tanke på att det är typ hela Götaras nuvarande börsvärde. Så det är minst sagt aggressivt kan man ju säga. Och då måste man ta hänsyn till de här utspädningarna om man ska göra kalkyler på det. Men generellt skulle jag säga att det kanske är rätt intressant att de kommer in på den indiska börsen. Det är definitivt en katalysator för en uppvärdering i alla fall.
Jag vet inte hur liksom, mycket likviditet som finns på den indiska börsen. Jag har ju sett liksom, mycket på Twitter de senaste åren så har liksom, indiska fintvätt så att säga blivit allt större. Men jag har faktiskt noll koll på deras liksom, retail-segment, likviditet. Skulle bara anta att den ändå är mindre än Nasdaq.
Så är det nog säkerligen. Men den stora skillnaden blir att när de ligger på Nasdaq så är det ingen amerikan som känner till dem. När man ligger på den indiska börsen så räcker det med att någon procent känner till dem, så får det betydligt antagligen fler investerare. För det är ganska låg likviditet i den här aktien idag, vad jag kan se. I alla fall, nu pratar vi bara historik i det här bolaget. Men det här handlar ju om framtiden, om de kan ställa om till lönsamhet. Och nu har ju deras fiskala år 2023 precis börjat. Och det är det som är riktigt intressant för oss här, vad som händer framåt. Indien har som sagt börjat lätta upp för att resa igen. Yatra guidar för att inte bara kunna uppnå samma försäljning som man hade innan pandemin, utan man ska också slå de siffrorna redan i år, är man helt bombsäker på. Man räknar kallt med en dubblering av omsättning nu under det här året. Dessutom säger man att man ska visa plusresultat redan om 2 kvartal, så det blir ganska spännande att se. Man säger nu för det kvartal som har gått precis att i januari blir man kraftigt påverkad av nya coronavarianten Omikron, men i februari mars såg man en snabb återhämtning. Och man nämnde på ett konfkål att nu i maj har det varit liksom hockeyklubba upp. Alltså det är extremt mycket resande. Där ser man även i branschsiffror generellt också. Så det är intressant. Och just juni som vi kommer in i är ju liksom den mest resintensiva månaden, den som brukar vara mest hektisk för Yatra. Så att det är väldigt intressant att se vad som händer redan i det här kvartalet skulle jag säga. Apropå branschsiffror, i maj 2022 var faktiskt Indiens inrikesresande tillbaka på 90% av pre-covid-nivåer för både privatpersoner och företagsresenärer. Och nu börjar utrikesresor också återhämtas ordentligt nu när restriktionerna lättas i slutet av mars. Jag gjorde en superenkel servettskiss på det här bara för att få en bild över värderingen. Superenkel servettskiss på kommande år, alltså det som nu startar i april. Då har jag räknat med den här dubbleringen av omsättningen då, som man har lovat. Nej, jag skojar, man har inte lovat det. Men jag räknar med den dubbleringen av omsättning enligt bolagets egen guidning. Och när det gäller de möjliga marginaler, det är väl där det blir lite knepigare. De anger ju lite nettomarginaler man har för de här olika tjänsterna man säljer. Och det borde kunna ge ett hum om vad man skulle kunna ha en förvinstmarginal på sikt. De marginalerna ligger mellan 5-20% beroende på vad det handlar om för vara man säljer. Jag valde att utgå från marginal för senaste kvartalet. De ligger lite lägre än för helåret, så det känns det som att man har lite mer säkerhetsmarginal där. Och sen har jag justerat liksom för stor andel av försäljning just det benet utgör. Och störst är ju flygresor, det är drygt 70% av intäkterna och där har man runt 7% marginal. Mest lönsamt i hotellen, nästan 17% marginal men bara 20% av intäkterna. Och sist har vi det övriga intäkter som utgör 6% av intäkterna och också 6% marginal. Så snittmarginalen, det har varit många siffror nu, snittmarginalen som jag får ut är då 9%. Och det tycker jag låter som en ganska rimlig siffra för vinstmarginal här. Så dubblad omsättning och 9% vinstmarginal, då får man, det kommer de inte nå i år förstås, men ändå. Men det är 0,08 dollar i vinst per aktie och då med dagens aktiekurs på 1,95 så är det P/E 25 på innevarande år. Och vet du vad vi säger då, Fabian?
Vad säger vi då?
Då säger vi som i den här Chernobyl-serien.
Not great or terrible.
jag ber om ursäkt. EV sales på historiska siffror ligger på lite över 4. Men dubblad omsättning nästa år, då ska bli EV Sales 2. Men å andra sidan så verkar det som att de kanske ska späda ut den med 100 miljoner dollar. Och då kanske det blir EV Sales 4 fortfarande, jag vet inte. Det blir spännande att se hur den listingen liksom kommer gå. Men det är ganska intressant, för det är lite så. När det gäller aktier, speciellt i en sån här tråkig marknad, så är det ofta så att man behöver någon form av katalysator. Någonting som ska hända i aktien eller storyn för att folk ska liksom vilja börja köpa det här just. Annars blir det att man bara säljer för att få likviditet i annat. Och det jag tycker det här bolaget är rätt intressant, det är att man har två ganska tydliga katalysatorer. Dels den här parallellistningen som kan vara rätt intressant att driva upp värderingen på bolaget. Och dels har just det här nu öppnandet av liksom Indiens resande. Vilket gör att man som sagt man tror att man kommer dubbla omsättningen och lönsamhet och så vidare. Det blir liksom ett helt annat bolag än det här bolaget som folk har börjat tröttna på. Eftersom det liksom i 3-4 år nu bara varit olönsam och det går bara sämre och sämre för att det kommer en pandemi och så vidare. Nu ska vi se om det här ger resultat. Sen vet man inte, de kan ju ha liksom bara snackat eller kanske inte har lyckats med lönsamhetsförbättringarna, men om de har gjort det så tror jag att det kan bli väldigt, väldigt intressant.
Ja, det enda som jag hade varit orolig för här, det är hur de ska påverkas inflationen framöver. Jag menar, reseindustrin är ju otroligt inflationskänsliga. Vilket såklart är liksom rimligt. Ju mindre pengar folk har att spendera, eller ju dyrare saker är, desto mindre benägna är folk att spendera. Och så kikar man då, de har ju medvetna att corona reopening, folk har ju liksom inneboende behov av att resa som de inte har fått ta ut senaste 2 åren. Och det ser man ju på siffrorna. Ja, men som du sa, det är liksom, vi är uppe på 90% av resorna som var 2019. Och det ser man ju i väst också. Men i väst ser det också att priserna är cirka 30% högre än under 2019. Vilket betyder att liksom det här uppdämda behovet kanske minskar över tid. Eller att priserna sticker ännu mer. Ja, då kanske liksom mängden personer som vill resa minskar. Och det tror jag eventuellt kan vara en, liksom, den största risken i ett sånt här typ av bolag.
Absolut, det finns ett gäng risker till som jag kan dra också. Men jag håller helt med dig, jag tror att det finns ett jätteuppdämt behov just nu. Folk kommer resa som galningar här det här kvartalet. Det kanske räcker, och kanske man gör en kort resa i aktien om man nu skulle vara intresserad av det. Men som du säger, resandet kommer absolut drabbas av inflation framåt. Samtidigt så är det som sagt mycket businessresenärer här. Och det är frågan hur de påverkas av inflationen och så vidare. Jag kan tänka mig att de fortfarande drabbas av det. Men annars vill de ju ut och resa och för att kunna sälja varor och så vidare för att överleva inflationen. Så att, vi får se. Det är för ett väldigt spännande bolag att hålla koll på. Marknaden verkar ju väldigt optimistisk i alla fall. Aktien är upp 30% senaste månaden. Year to date är man plus 10%, men har då förstås halverat senaste 3 åren, så aktien har gått uselt på några års sikt. Och det är ju på grund av den stora påverkan av covid. Men nu känns som sagt att man andas lite optimism. Man har alla förutsättningar, tycker jag, för att göra en ordentlig resa. Badum-tsch. Så ett superintressant bolag, jag kommer följa i alla fall. Det är bara 43 ägare på Avanza. Hemsidan, det tycker jag var roligt, hemsidan är stängd för europeer. Går man in på jatra.com, då står det en hänvisning om att man kan inte släppa in europeer på grund av GDPR som infördes 2018. Och det har man fortfarande inte fixat. Men som tur är då, så går det faktiskt att gå in på investors.jatra.com. Man kommer alltså in på IR-sidan och kan läsa allting. Där finns det jättemycket bra material, fina presentationer och så vidare. Och de här supergråa och trista amerikanska kvartalsrapporterna som man älskar. Avslutningsvis tänker jag att vi tar riskerna. Precis som du nämnde, inflation är verkligen ett problem för de här. Nu är det inte de som flyger planen, men det är klart att resandet minskar såklart om det blir för dyrt att resa. Sen tycker jag också att det finns några andra ganska uppenbara risker. Dels är det, vad jag har sett i alla fall, ganska låg likviditet i aktien. De verkar ju i ett, för mig i alla fall, väldigt okänt land som ligger väldigt långt bort. Och det finns inga garantier egentligen att de ska klara att leverera den här lönsamheten liksom uthålligt tillsammans med någon form av attraktiv tillväxt. Utan det är ju en förhoppning, och det är där man vill se kunna bevisas. Så ett spännande case, kräver att man lite is i magen och väntar på att se hur det utvecklas kommande kvartal. Eventuellt kan man ju ta en bevakningspost om man tycker det är kul, vi pratade om det tidigare. Eller så gör man som Druckenmiller, köper allt och researchar sen. Eller så researchar man först och köper sen. Man får göra som man vill.
Ja, innehållsförteckning då? Äger du lite Jatra?
Ja, men precis, jag har ju köpt upp 10% av bolaget här och ska nyttja till så dålig likviditet. Nej, jag har faktiskt ingenting här. Jag har varit lite sugen på en bevakningspost, men jag har inte hunnit köpa någon innan jag spelar in podden. Så då får jag ju vänta några dagar innan jag gör det. Men framförallt tycker jag att det ska bli väldigt intressant att spana. Jag tror att det här första kvartalet kan bli väldigt bra. Men vi får som sagt se. Jag har inget ägande i dagsläget. Vi vill rikta stort tack till RoboMarkets. Kolla in deras plattform. Jag hoppas också vi ses på eventet ikväll. Och som sagt, den här veckan vill vi slå lite extra för indexhandel som de är supervassa på. Men sagt, gå gärna in och läs hela riskinformationen på RoboMarkets hemsida.
Och kontakta oss på podcast@marketmakers.se. Där ni jättegärna får skicka en recension på vår föreläsning och event med RoboMarkets. Och sen kan ni följa oss på Twitter och på aktier @marketmakerspod.
Vill vi verkligen ha recensioner inlagda där? Jag avstår, ni får skicka dem till Fabian och sånt.
Ja, då kan du göra det på fabian@marketmakers.se.
Däremot får ni gärna lämna en recension på iTunes av podden. Det betyder jättemycket för oss. Och tipsa din kompis och din granne och din mamma. Och sist men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.